kör vi.
Varmt välkommen alla lyssnare och tittare till ett nytt avsnitt av Möte med New Age här på Varför Kristen. Och idag sitter vi med två riktigt härliga personer, eller hur Stefanie? Kan inte du introducera dem?
Jo, vi sitter här med Anna och Maurice som har bott i Costa Rica och varit inne lite i New Age och blivit kristna. Och vi vill ju höra lite om er story. Hur allting hände. Mm.
Precis, och vi bara liksom er bakgrund lite. Och, ja, men lite så här, hur er resa har sett ut. Mm. Vi vet ju lite, så vi vet att det här är you guys are in for a treat, om man säger så. Mm. Men om vi bara börjar med, var kommer ni ifrån från början? Alltså,
Damerna först, okej. Okay. Jag är uppvuxen i Sverige, i Stockholm. Jag kan inte säga riktigt att jag kommer från något speciellt ställe. Jag känner mig ganska rotlös, faktiskt på ett positivt sätt. Man kan ju vara rotlös och känna sig att man verkligen är rotlös och inte hör hemma någonstans. Men min pappa har jobbat inom FN i hela sitt liv. Han gick i pension för ett år sedan, så att i princip hela hans liv. Så vi har rest ganska mycket och bott över hela världen. Men jag är uppvuxen här, föddes i Enköping. Flyttade in till, bodde där på en liten gård. Sen flyttade vi in till stan i Stockholm. Där pappa fortsatte att jobba och mamma var hemma med alla oss barn. Jag har två syskon, uppvuxet två äldre syskon. Där bodde vi ganska länge på Kungstensgatan. 3 var det. Fantastiskt, härligt. Minns ganska mycket därifrån. Det var nog mina första minnen. Och sen så skulle pappa ha en tjänst nere i Önnestad i Skåne. Så då sålde vi den lägenheten och så hade vi köpt ett hus där nere. Och bodde där i ungefär 1,5 år. Vi trivdes nog ganska roligt, eller bra där i Skåne. Men vi kom inte därifrån. Och sen så gick flyttlasset över till Jerusalem där jag bodde i 4 år. För pappa fick tjänst där och jobbar inom FN. Så där har jag ju de mest starka minnen, tror jag. Det var en ganska viktig ålder. Första klass och uppåt liksom.
Spännande, i Jerusalem.
Mm. Mm. Coolt. Ja. Och jag kom ju från en icke-kristen familj. Men jag gick i en kristen skola och bor i Jerusalem. Men hela Mellanöstern-konflikten såklart. Som min pappa jobbar för, han specialiserar sig på fredskonflikt. Mm. Eller fredsbevarande liksom så. Men liksom, det var ju vi levde ju i den atmosfären av den kristna tron och allting sånt. Men vi hade liksom ingen kristen bakgrund direkt så där. Det har ju kommit senare i livet att jag har förstått att mina farföräldrar var någon pastor och så där, men det är ju mycket längre tillbaka i tiden. Okay. Ja. Sen tog den resan hem oss till Sverige och sen så är jag uppvuxen en stor del till Sverige och sen så träffade jag Maurice där resan gick vidare till Costa Rica.
Just det. Ja. Och idag så du jobbar som lärare?
Mm. Bildlärare på kristna skolan.
Och vi sitter här nu i din ateljé.
Ja.
Och ja. Men okej, Maurice, vem
är jag?
Vem är du?
Född i Sverige. Mamma från Argentina. Jag växte upp i förorten ute i Sätra, Skärholmen. Och på 90-talet när det började bli lite stökigt så fick mamma nog. Hon hade ju bott en del i Buenos Aires, tyckte Sverige blev lite för litet. Så hon skickade mig först till Buenos Aires. Så då landade jag hemma hos min moster. Några månader innan resten av familjen kom. Jag började skolan, gjorde gymnasiet där. Och vi var där i 7 år. Min pappa gick bort där borta och då kände vi att vi ville ha en ny start här. Så då kom vi tillbaka, så i den vevan träffade jag Anna första gången.
Hur gamla var ni då?
Ja, du var...
Jag gick på Bergs då.
Jag var typ 23.
Ja. Jag var 21, tror jag.
Och idag så har ni har 3 kids.
Ja. Jag har 3 barn.
3 grabbar?
Mm.
Nej, 2 grabbar.
Och en liten dotter. Mm.
Just det.
Så på de vägarna. Och sen kom jag tillbaks. Ja. Jag träffade Anna, men det var inte vår tid då. Så då var jag ute och reste lite. Och sen, ja, efter 7 år till så kom jag tillbaks. Och då träffades vi igen. Och då var det tiden, då var tiden inne. Och då, ja, då smalde det. Ja, på smällen.
Vårt första möte, det var faktiskt egentligen det första som faktiskt kommer in till det spirituella. Nu när jag tänker efter. Jag jobbade på en reklambyrå då. Jag hade börjat då jobba på reklambyrå. Och då var det en kväll som det var en fest. Och min chef hade sagt att du ansvarar för att stänga liksom, och låsa och så. Det var ganska mycket folk. Det tappades glas och sådana saker på golvet. Och då hade vi träffats någon gång, för du kände den personen som jobbade på den reklambyrån. Och då tappade en person ett glas på marken. Och jag ska städa undan och behöver hålla reda på kontoret. Jag ville ju liksom lämna ifrån det. Det var inte min fest, men jag var ändå ansvarig. Och då kom du och hjälpte och tog upp glaset. Som hade tappats. Och då nuddade det. Det var vårt första möte. Vi hade ju sett varandra. Men det var vårt första möte då vi nuddade varandra. Och då nuddade vi varandras händer. Och då hände någonting.
Det låter som en film där.
Ja, lite.
Ja, vi...
Där har vi berättat för alla.
Ja, nej, men det var lite som Matrix. Liksom. Allt bara blev vitt och det var bara...
Det var folk runt omkring, men det var som att vi snurrade upp i en liksom i en DNA-stege. Det låter jättekul.
Upplevde båda samma sak eller?
Ja. Jag
du frågade mig flera år senare,
för jag gick ju runt, i och med att det inte blev oss då. Så gick jag vidare och kunde inte vara kvar i Sverige, för jag kände bara att jag kan inte vara där hon är. Så då åkte jag ut och reste. Men det var liksom, ibland så delade jag den här storyn med några, och vissa var ju så här, men har du liksom inte bara hittat på det här? Och till slut blev det liksom nästan som ett mantra. Så när vi träffades återigen,
då började vi prata om vad det egentligen var som hände.
Tog jag upp det, för jag var så här, det här upplevde jag liksom, och du delade att du upplevde din DNA-stege
som så, var också det.
Ja, men det var ju ett
tid och rum stannade.
Det är svårt att förklara, men det har lett till att vi hänger ihop idag. Vi har 3 barn och det blev vi liksom. Det var förutbestämt.
Grymt alltså. Men ni har ju varit liksom då inne i New Age. Så, ja. Och,
inte lite.
Nej. Idag så följer ni Jesus. Och som jag förstår det som, så är det så att det ganska fort när ni träffas, så liksom, så är det nyan, det är också med er resa när ni träffas. Berätta lite hur det är liksom.
Alltså, redan innan jag träffade Maurice, och det var det nog som faktiskt också kittade ihop oss av samma intressen, och att vi hade liksom, vi kunde prata samma språk. Jag hade gått i tarotkortkurs i 1 år, lärt mig att spå i tarotkort. Jag hade inte klienter, men jag var på lite med hippor, och du vet så här, man ringde mig och sa så här, men kan inte du ta med dina spåkort och så där. Så det gjorde jag gladeligen. Hela vår bokhylla när vi träffades, den var redan full, och sen så bara ökade det på med alla böcker vi läste. Vi hade stenar, jag körde ju yoga, vi mediterade. Alltså egentligen hela spektrat av liksom New Age och det nyandliga.
Varför tror du att du hamnade i det?
Jag tror att jag som alla andra liksom, man söker någonting, man vill ha någonting bättre. Jag nöjde mig inte med bara livet som jag hade här och nu. Det världsliga livet. Utan jag ville någonting mer. Jag sökte friden liksom. Sen kommer jag från lite efter hela den här historien, när vi har flyttat från Jerusalem och hem. Mina föräldrar skilde sig, det blev ganska tufft. Min tonår blev ganska rebellisk liksom. Jag var ute och festade mycket. Jag hade liksom ett ganska härligt kompisgäng som kunde resa och hade den förmånen att vara, åka privatjet och det ena med andra ganska galna saker som jag har upplevt. Så jag sökte nog frid. Så det var nog där som jag kom in på New Age. Att jag var nog lite trött på det världsliga liksom. Och sökte mig någonting mera. Och då kom New Age. Och det späddes ju på när jag träffade dig, Moritz. Mm. Då var det så här, jag fick liksom ett kvitto på att okej, jag är på rätt väg. Mm. Jag har blivit kär, vi kan sitta och prata om det. Och sen så bara, ja, och så började vi liksom...
Du hade ju typ ingen du kunde prata
nej,
med.
Nej, om allt det, här. Det var mycket liksom, där pratade man mer om ett, på ett annat sätt. Liksom. Fest, ja. Party och ja, vad ska vi göra nästa kväll liksom.
Och du var, Moritz, var du också involverad i det innan ni träffades, eller hur?
Ja, alltså när jag tänkte efter så här, vad är det som fick mig att gå in i New Age eller bara sökandet? Och jag tror det är ju det som är, det är ju att söka någonting. Man känner ju en tomhet någonstans i sig, där det liksom, man, jag vet inte, jag tror det bara ligger där som en plats som behöver bli fylld i det spirituella. Och så för min del var det ju också två upplevelser som jag hade som barn som jag tror markerade mig radikalt i att jag vet att det finns någonting mer. En var en erfarenhet där jag gick och la mig i mina föräldrars säng, tittade upp i taket och tittade på liksom sandkornen på, ja, men liksom taket, och fokade på en liten sten. Och när jag tittade på den så liksom började hela min vy bli som när man stänger av en tv, så här noise. Tills allt, hela mitt synfält försvann förutom den lilla stenen. Och på en millisekund så var jag uppe där. Och det var som att se saker och ting som makrofotografi. Det var liksom, jag var tiny, tiny, tiny liten och jag var där uppe. Och sen åkte jag tillbaks liksom. Och jag kommer ihåg den här erfarenheten som igår. Och när jag liksom började läsa, min mamma introducerade mig för väldigt mycket sån litteratur. Min mamma var katolik, eller växte upp i en katolsk land, Argentina. Och hon har ju varit väldigt intellektuell. Men ja, hon blev ju en sårad katolik för att de stötte ut henne för det, de frågorna hon hade. Så hon sökte ju sig vidare. Och då tror jag liksom New Age och allt det här var
alla böcker. Alla Carlos Castaneda. Alla.
Hon introducerade med shamanism och hermetism och liksom, ja, men bara saker som hade med livet att göra. Och bara introducerade mig till den litteraturen. Så jag läste väldigt mycket. Men sen samtidigt när jag kom till Argentina, så när jag var 16, då närmade sig min moster och bara, vill du lära dig att bli osynlig? Mm. Och jag spärrade i ögonen, då var det liksom, man hade ju sett ninjafilmer och allt möjligt och det var ju så här, wow, yes, sign me up. Men då signade hon upp mig och min kusin med en dam som lärde oss att meditera och göra så här visualisationer och försöka komma och göra astralresor och hela den grejen blev en så här, jag bara ville tillbaka till den här upplevelsen. Och jag tror det var att söka Gud på något sätt, komma tillbaka. Så när jag var barn så bad jag till Gud liksom, utan att vara kristen. Och det var som om det var bara så. Men jag växte ju upp, sen började skolan och man började lära sig om liksom, ja, Darwins teorier och det, visst det är en teori, men det lärdes ut som om det vore verkligheten. Och ja, jag kan inte säga att här jag växte upp i en miljö som var liksom kristen, så jag fick aldrig den dosen liksom. Och då var New Age ett alternativ som jag fann mycket vibrerade med mig och många sanningar som jag fortfarande tycker håller. Mm. Men det är sanningar som jag nu läser om som är direkt tagna ur Bibeln. Och visst, de är ju med en twist liksom. Yeah. Och det är där det kan bli lite luddigt. Mm. Men Ja, så på de vägarna, så jag var ju redan inne där med och det är UFO:n och det, alltså jag sökte.
Mm. Intressant, men när ni då söker i det här, ni kanske, jag bara, vad tänkte ni kring kristen tro då?
Jag hade jättestora fördomar. Alltså sa du att du var kristen, då tänkte jag pedofil, präster, inkvisition.
Vad är inkvisition för någonting?
Inkvisitionen när liksom kristna brände häxor och
tvingade
folk liksom i princip. Så det var för mig kristendomen.
Okay,
Det var liksom som om det aldrig fanns någon andra pedofil eller något annat liksom. Men jag hade aldrig ifrågasatt det liksom. Så jag hade ingen koll, ingen aning om vad kristendomen innebar. Jag visste inte vem Jesus var. Det var ingen som hade berättat det. Min mamma, hon delade aldrig det. Hon ville liksom ge oss ett alternativ. Hon döpte aldrig mig, för hon tänkte, ja, men du får välja själv liksom. Så det var ju buddhism, hinduism, alla ism som fanns liksom.
Vad tänkte du, Anna?
Jag hade nog väldigt svårt att liksom förstå vad kristendomen var. Nu hade jag ju bott i Jerusalem, så för mig var det så här, det fanns där, men det var ingen som hade heller presenterat det. Det roligaste är att jag gick i en skola som var kristen, där vi liksom skrev bibelberättelser. Vi hade worship och vi hade bön på morgonen med vår rektor. Så att det fanns ju runt omkring mig. Men då var jag nog inte så jätteifrågasättande, för då var jag ju liten tjej. Men sen när jag blev äldre, uppåt liksom efter 25, uppåt 30, det var ju då jag började liksom så här, nej, jag fattar inte riktigt vad det där är. Det var andra saker som intresserade mig, ganska ytligt. Men det var väl ett tecken på okunskap och liksom att jag inte riktigt visste. Men det var ingen som pratade om sånt i min närhet överhuvudtaget. Det enda som jag kunde känna någonstans var att min mormor, hon gick till jullotta, och jag vet att hon bad på sin kammare, men hon var ingen någon som liksom drog fram det så här, att nu ska vi sitta och be eller vi tackar för maten och så, absolut inte.
Men i er resa då, liksom i det andliga, när ni började öppna upp för det så här, liksom ännu mer, var kristen tro någon gång ett alternativ?
Alltså,
Nej.
Det var det sista jag trodde jag skulle kalla mig.
Jag kunde inte säga namnet Jesus.
Älskande kristen. Alltså aldrig, jag kunde inte säga uttala namnet Jesus utan att jag fick the creeps.
Jag förstår. Wow.
För jag tänker, det jag känner igen mig lite i, det här med att man inte, ja, man har hört vad kristendom är, men att man kopplar inte det till något andligt.
Nej.
Så alla som är andliga och tycker andlighet är spännande kopplar ju inte, tror jag, det. Alltså man ser liksom en man på ett kors. Det är en symbol liksom. Och sen när man får reda på att det är andligt, det är då man bara oj.
Det som jag tycker är intressant, som nu när du pratar om det här, det var att jag ville på något sätt tillhöra någonting. Så att jag gick ju in lite i buddhism och läste. Jag köpte Bhagavad-gitan eller den.
Ja.
Gick på sådana här liksom Krishna-möten.
Hare Krishna.
Och tyckte att det var ganska intressant, för att jag ville få typ regler. Jag ville få, gör det här så kommer det här hända.
Just det.
Och det är tvärtom vad Gud och Jesus står för. Det är inte alls så. Det finns ju ingenting. Han älskar ju oss oavsett. Men för mig var det liksom någonting att hålla i. Att så här, okej, klinga på klockan, kling. Och så liksom försätta er i någon slags djup meditation. Och det ska du göra varje dag. Och där, liksom som ett schema nästan. För jag behövde ha ett förhållningssätt till det. Jag kommer att tänka på det nu. Och jag älskade det. Jag tyckte det var jätteintressant att röka sen där och liksom ha min liksom lilla stund. Och så här. Det var verkligen så.
Jag förstår.
Så det är verkligen tvärtom från hur vi lever idag.
Jag ville bara flyga. Jag ville bara uppleva och få ett kvitto på att det fanns något mer. Jag ville bara ut och liksom ut ur min kropp och kunna flyga och få bekräftat allt det här som jag läste om. Liksom.
Hur gick det med det då? Alltså,
jag tog i ordentligt. Jag tog i ordentligt. Jag har dykt in i rätt mycket. Med konsekvenser. Men jag fick aldrig den här astralresan. Jag tror jag fick någon upplevelse och det var en mikrosekund. Där jag liksom kunde känna att jag var utanför. Men jag såg aldrig någonting liksom. Så jag vet inte om det var produkt av min imagination. Liksom, för att det var liksom en millisekund. Och sen, men jag blev också väldigt intresserad av healing. Liksom, när jag läste om att det kunde helas och sånt där. Det gick jag igång på. Och när jag gick med den här tanten. Min mamma fick astma. Och hade väldans hosta. Liksom, hon kunde ligga och hosta hela nätterna. Så jag fick ju lära mig att så här, visualisera hur jag tog ut hennes lungor och liksom vissa färger hade en viss betydelse. Och då liksom öppnade jag lungorna och rengjorde dem med en grön liksom vätska och sydde tillbaka dem med en grön tråd. Och liksom, allt var så här visualisation. Liksom. Så jag blev ju bra på att visualisera i mina meditationer. Men den här längtan över att kunna hela, liksom, läka... Och det ledde ju mig ännu djupare in i olika sätt. Liksom. Och inklusive shamanism. Jag läste om liksom vissa... Ja, men det finns en tant i Mexiko som läkte folk med hjälp av svamp. Man kunde ta kontakt. Och, du vet, och få, sen kom jag in på liksom, okay, ja, men det finns spirits som du kan skapa allies med. Och du vet, då kommer du in på shamanism. Och liksom.
Är det som andliga guider? Eller?
Ja. Och jag åkte en resa till Mexiko och min bön då, inte till Gud utan till universum, för mig handlade det då liksom, mitt ord var ju universum för att kalla Gud, men det var ju så här, kom jag till, men jag hade en väldans respekt också. Så jag läste om vissa erfarenheter som var wow, mindblowing, som jag kände, uff, det där skulle inte jag vilja erfara. Men jag var så här, okej, universum, jag är här i Mexiko. Öppna stigen om det är så att du vill att jag ska möta en shaman, så öppna stigen och då kommer jag gå den resan liksom. Men det hände aldrig. Det var liksom, nej, Gud, jag stängde de dörrarna för jag hade folk runt omkring som blev inbjudna till att hänga med liksom peyote och det ayahuasca och det ena efter andra. Jag gick aldrig så långt, men jag har haft andra erfarenheter. Men ja, så på den vägen med helande liksom, det var där jag tror jag mest fann, och sen att få uppleva, för jag liksom, för mig Gud har alltid varit supernaturlig, så jag har ju sökt i det supernaturliga liksom.
Och hur sen då, hur liksom blev det att ni sen flyttade till Costa Rica? Vad var det som fick er att få idén att flytta iväg?
Surf.
Ja, bland annat. Nej, men tror jag, vi båda har ju bott utomlands liksom.
Det var inget konstigt. Nej, jag tror vi var trötta på Sverige. Vi hade fött ett barn. Sen så drog vi på föräldraledighet med Billy, vår äldsta son. Och då hade vi bestämt att det var nästan så att vi visste redan då att vi skulle till Costa Rica. Och hade bestämt oss för att vi ville ha surf och sol och varmt och skönt väder. Sen är du lite halv...
Jag hade hört om Costa Rica liksom, i mina resor runt om i Sydamerika och Centralamerika. Men jag alla pratade om Costa Rica. Så jag tror det var där.
Ja, så det var 2013 tror jag, eller något sånt där.
Alltså, men när ni lever ihop och ni liksom söker de olika liksom, andliga liksom, ja, men på den här, lever i New Age på det sättet. Hur var era liv då? Alltså hittade, du var ju sökare, båda två är sökare, men hittade ni det ni sökte liksom, eller vad?
Nej, det var ju det som var grejen, och jag tror det var det som fick oss att dra till Costa Rica, för att vi, det är ju en ganska rolig, det är absolut ingen detalj, det är en ganska stor sak, alltså vi hade allt när vi drog från Costa Rica. Vi hade värsta våningen på Söder, mot alla odds så hade vi köpt den. Vi hade två fantastiska jobb. Du sa upp det från, alltså vi hade två karriärer, eller vad man ska säga att det kallas. Jag jobbade på som Måhléns presskontakt och Maurice jobbade, eller du,
inom reklambranschen som det jag gör idag.
Och det gick bra för oss. Vi hade alla förutsättningar att fortsätta här hemma. Men det var någonting som sa till oss, vi kände det någonstans att det, liksom, allt går bara så bra. Det rullar på bra. Och det är ganska lamt. Ja, vi kunde köpa allt och leva allt och resa och göra allting. Vi fick inte vår lägenhet, den första som vi hade hoppats på. Men då kom det ju någonting bättre. Men i, den, i det, det här beslutet att vi inte fick den, då drog vi till Thailand. Vi skulle först till Sri Lanka eller Malaysia. För att hela oss, vi var lite sårade över att vi inte fick budgivningen. Det var på den. Och då var det så här, ja,
jag ville bara surfa.
Vi ville bara dra i 2 veckor och chilla. För att det tog så hårt på oss att vi inte fick vårt efter budgivningen. Liksom.
Det är jobbigt.
Det är hemskt att sitta och säga så här. Men i alla fall.
Livet är tufft ibland.
Livet är tufft ibland. Som icke-frälst. Men i det så, och där tror jag att vi, när vi hade fått vår lägenhet och livet rullade på, för att svara på din fråga, det var ju någonting som fick oss att faktiskt ta beslutet att vi säljer allt och drar.
Men det var ju när vi kom tillbaks. För vi sålde ju inte innan vi drog med Billy.
Nej,
vi åkte på en föräldraledighet. Ja. Och när vi var i Costa Rica så var vi där 3 månader. Ja. Då var vi med om en hel del under de 3 månaderna, men inte på ett så här spirituellt, jo på ett spirituellt sätt, för vi, alltså alltid när jag har varit utomlands, så fort jag kliver av planet utomlands, då är det så här, okej, universum, vad ska vi, vad tar mig någonstans, vem connectar du mig, så har jag alltid gjort. Och jag har bott liksom en del ställen runt om i världen under mitt, och alltid när jag har varit där så har jag liksom känt den där närvaran och guidningen på något sätt. Jag har haft svårare med det här i Sverige. För att jag har liksom fallit in i det här. En gammal, jag vet inte. Som en identifikation till den Mauricio jag är här på något sätt. Så jag tror när vi kom ut dit och när vi åkte till Costa Rica, så var det så här, wow. Och klimatet och liksom, jag vet inte, bara livsstilen. Vi kom ju tillbaka och bara, vi måste tillbaka. Alltså det var ju bara så ett begär som vi kände. Det var ju någonting som satte sig i oss. Liksom, vi ska tillbaka. Vi hade inga planer om hur, vad vi skulle göra. Det var bara så här, och det var ju då vi bara, okej, okay, ja. Jag gick tillbaka till jobbet och bara, okej, okay, jag kommer säga upp mig nu. Och mina 2 chefer bara, vadå? Typ, nu, vadå? Du har precis fått barn. Jag bara, ja, vi flyttar till Costa Rica. Det gjorde vi 2 år efter. Men liksom bara så här, impulsivitet som vi fick. Liksom. Och sen så att, ja, fick vi Romeo. Vårt barn nummer 2. Och sen så satte vi ut lägenheten, gjorde en stor fest, gav liksom, sålde av det mesta och bara pam pam pam. Alltså det gick på nada, så var det så här, okej, okay, då stod vi med 2 väskor och bara
okay. 4 resväskor stod vi på.
Jag vet, jag försöker övertala mig.
På Arlanda och tackar adjö och säger hej då till våra föräldrar. Som gråter och undrar när vi ens kommer komma tillbaka.
Och sen så landar vi där och sitter i en liten minibuss på väg till någonstans som, ja, tillbaka till det här stället. Och jag kommer ihåg, liksom, det är full, hela bussen är full. Och jag tittar på en kille som sitter i framsätet, sitter och kollar på liksom chauffören och stirrar på honom förskräckt. Och när jag tittar på chauffören, då kör han och sover. Oj. Och du vet, jag bara, jag får en sån här flash och bara, vad har vi gjort?
Ja.
Här är vi liksom mitt i djungeln på en grusväg.
2 små barn.
Ingen är fastspänd. Med en sovande chaufför och bara, okej, okay, vad har vi gjort? Liksom. Men ja, det ena ledde till det andra. Man delar bara med vardagen. Där blir det så här, där är ingen framtidsplan. Där är det så här, du tar dag för dag. Okej, okay, vad händer idag? Vi måste bara dela med det.
Men bara, sorry, men jag, du är bättre än oss, liksom så här, ni har ju sett ganska mycket när ni var i New Age. Mm. Ni såg ju mycket, alltså, övernaturliga grejer.
Mm. Alltså inte i Sverige så mycket.
Nej,
okay.
Du berättade att du träffade en healer en gång.
Ja, men det var i Costa Rica.
Okej, okay, det var Costa Rica.
Det var i Costa Rica. För det var i Costa Rica vi började verkligen
Det var ju där liksom. Vi fick mötet med Jesus. Alltså det var ju där vi blev frälsta.
Och det var där också vi hade en period under 2,5 år av övernaturliga erfarenheter.
Hur började de då när ni kom till Costa Rica? Vad var första liksom spirituella mötet? Eller vad man ska
säga? Ska vi gå in där?
Kör William. Men kör det kort.
Jag kör det kort. Vi träffade en man som jag började prata med på en fest. Och pratade lite om vad vi gjorde. Och han introducerade sig själv som en man som gjorde en viss typ av terapi. Och när jag frågade liksom vad handlar det om så här, och han började prata om healing och jag bara, men vadå, är det typ reiki? För han började prata om att han gör massage liksom med energier och jag bara, men är det reiki liksom? Han bara, nej, det är inget sånt där trams. Han bara, det är typ ingenting du någonsin har erfarat. Jag kände mig lite stött och min mamma är typ 50 dagen i reiki och ja, men nu efterhands så det vi upplevde med honom liksom var övernaturligt. Både på liksom gott och ont. Och det var inte alltid det var så här obehagliga upplevelser. Många upplevelser var.
Men han frågade, vi frågade ju honom, vad är det för terapier? Och då skulle, det var ju då vi började ta terapier av honom.
Av honom, för han sa det, han kunde återställa det efter den här.
Jag hade haft 2 förlossningar.
Ja.
Och min rygg var ganska paj, alltså den var trasig efter båda 2 förlossningar. Och han sa att han skulle kunna hjälpa mig med det. Det var ju då vi tackade ja till de här 2 terapierna. Så han skulle komma upp till vårt hus med sin massage, liksom bänk och köra. Och det var det var egentligen 2 veckor var.
2 veckor var, ja.
Då vi skulle liksom.
Och varje gång var 3-4 timmar.
Ja, varje session var 3-4 massage.
Och de var otroligt, otroligt sköna. Och de liksom i början var det ju så här, det var, och han gjorde någonting med fingrarna där han liksom tryckte på olika punkter och sådär. Men det man kände i kroppen var ju liksom, jag kollade ju runt och undrade vad han liksom var connectad. För vissa gånger var det ju liksom ren en orgasmisk universum energi som bara strålar igenom liksom hela kroppen.
Alltså här, man, de här massageterapistunderna, det var liksom 2 veckor. Det var först massage typ på måndagen och sen så var det ett hopp. Det var vila, att kroppen fick vila. Och sen så tisdag eller onsdag och sen ett hopp. Och sen så var det
2 dagars vila efter 3.
Och sen så, i 2 veckors tid. Och man kände det, hur hela kroppen liksom, det började hända någonting. Såklart, för att det är någon som också masserar. Men vad som hände under tiden, det var ju efter hela de här 2 veckorna. Då var ju, vi kunde liksom, helt plötsligt så såg du klarare. Dina ögon var helt klara. Du såg färger. Du hörde saker som du inte hade hört. Liksom ljud och sånt där. Dofter.
Men det var ju så här. Han återställde Anna. Alltså hon var ju up and running, perfekt rygg, utan att knäcka, utan att manipulera, utan bara med lite massage och liksom trycka på de här punkterna. Jag var ju där varje gång, för jag ville ju lära mig. Jag var ju så här, jag vill bara lära mig det här. Men och när jag frågade dig var det så här, hur var det? Kände du något? Och du var ju, Anna var bara, det var bara skönt, otroligt nice, inte så mycket mer. Och sen var det min tur. Och då gjorde jag det där. Och första veckan gick ju bra. Men det var ju inte mer än bara massage. Och jag kände de här liksom trycken på ryggen. Och sen andra veckan var det liksom de här elektriska liksom impulserna som bara strålade genom hela kroppen. Liksom. Skönt. Det var inget så här obehagligt. Och det var en gång där jag kände en av mina koter lyfta sig upp och bara tick, tick, placera sig tillbaks. Alltså utan, och han var inte ens där i närheten utan han höll på vid mina skinkor liksom. Men så var det en, jag tror det var sista terapin där. Så ligger jag där på bänken och helt plötsligt känner jag bara ansiktet börjar så här förvränga sig. du vet så här, och du vet bara, och börjar så här, ja men typ jag börjar så här halvt spotta. Det var inget så här som jag gjorde som jag kände var jag. Och det var inte obehagligt, och det var, eller det var inte, det gjorde inte ont. Jag kände ingenting så här fysiskt, utan det var bara att mitt ansikte började förvränga sig som om något så här började uttrycka sig. Och ja, men det var så sjukt liksom. Jag ligger där och du vet, bara spottar liksom, bara så här, ut ur det här, genom det här hålet, och jag hör Anna från köket bara, hur går det där älskling, så här, hur mår du? Ja, men och jag bara, vad är det här liksom? Och han bara, ignorera det där. Jag bara, vadå? Han bara, nej men ignorera den ignorerade, säger han alltid. Jag bara, okej, okay, ingen med det. Och sen avslutar min terapi. Och jag har ju haft skoliosis hela livet. Och haft problem. Men alltså jag har aldrig varit så bra som efter de där terapierna. Men så kom han till mig en dag och bara, jag har en present till er. Jag bara, okej. Okay, är det en terapi? Han bara, ja men något i den liknande. Men nej, inte en terapi. Och då så bara, men vi går in till det här rummet som vi hade förberett, och så lägger jag mig, jag kommer inte ihåg om det var på golvet eller
det var på golvet.
Och så sa han, gör exakt som jag. Och då fick han, gjorde liksom en sekvens med sina händer så här, som så här, ja men en rörelse som man skulle göra. Och så fick man upprepa det, och jag liksom kollade på honom, jag upprepade det, och han bara, ja, men kör den grejen och andas och bam bam bam. Och sen medan jag gör det där, så kommer han bakifrån och smäller sina händer så här. Och sen så bara lägger han sina händer på min hjässa. Och då är det som en miljon orgasmisk elektricitet bara strålar genom hela min kropp. Så hårt och så intensivt att alla mina muskler kvid eller så här spänner sig. Det var krampaktigt. Och det var så skickligt. Så att jag började ju avgarva. Och jag bara börjar avgarva. Och samtidigt så är det som min consciousness, alltså min medvetenhet, bara bing! Och jag blir så här superklar. Och det var en sekund som jag kände mig så här connectad med hela universum. Jag kunde känna typ varenda blomma. Alltså alla. Det var så här, stråla ut till allt. Det var liksom en connection till hela universum. Och min tanke var, det här är Gud. Nu, det här är Gud. Och det var bara ren,
och du
ren.
Var helt överlycklig när du kom här.
Ja, alltså, och jag ligger där, kvider mig. Och han sitter, han avskrattar ju själv. Och när jag reser mig upp, då är det så här, du vet, jag bara får så här, vad heter det? Escalofrios. Gåshud. Alltså rysningar över hela kroppen. Och som Anna sa, man bara, färgerna var så här jätteskarpt. Och den här bara hyperruset. Alltså det var som att ta, jag vet inte, ta något rejält, en rejäl dos av någon drog liksom. Men
du hade inte fått i dig någon.
Nej. Jag gick i 2 dagar så där. Alltså 2 dagar så var det så här rysningar, och sen så bara gick det lite liksom lite över. Sen så sa han ju till dig. Mm. Och bara, men nu är det Anitas tur. Och så går vi in i köket, då var det i köket. Mm. Och då la vi ut några yogamattor, och jag bara, yes, jag kör med, jag hakar på. La vi ut alla de här massorna, eller vet du, madrasserna eller yogamattorna. Så ligger vi där. Och så hör jag bara, du vet, hur Anna börjar asgarva och han börjar asgarva. Och jag känner ingenting. Och jag hör så här, åh nej. Jag bara, ja, i varje fall, då får hon uppleva det. Så du låg i asgarva.
Jag upplevde och ju i princip uppleva samma
fast upplevelse. Fast du fick visioner, kommer
jag ihåg det? Nej, jag fick visioner, men jag fick också så här typ som ett lugn, men också så här röda, alltså ganska obehagliga så här typ eldsröda färger. Och ja, jag skrattade så mycket. Men jag kände också en så här överflöd av kärlek. Så det var en blandning av liksom. Men jag kunde liksom aldrig riktigt koncentrera mig. Det var hur roligt som helst. Det var fantastiskt.
Men jag var lite rädd över den röda färgen. För det kändes lite så här, alltså det var ju eld för mig. Jag kände att det var eld. Så det var inte så här det harmoniska som jag hade hoppats på. Men jag skrattade ju hela tiden. Och kände mig så här typ lugn också någonstans i det. För att jag fick skratta. För att det var bara skönt att få liksom ut det där. Och sen så efteråt så gick ju jag också likadant så här. Bara var i någon slags konstig trans liksom.
Ja.
Ja. Men det gjorde ju att vi började så här, åh, nu har vi hittat vår shaman.
Och han var ju också så här, det här var Gud. Ja, nej, men han var inte, han uttalade sig inte för shaman.
Nej, men vi så tänkte vi ju att säga. Han var ju någon så här, för varje gång han sa någonting till oss, då var det så här, William har sagt det. Som att vi liksom...
Vem är William?
Han hette det.
Aha.
Ja. Så att vi hade ju lite honom som...
vår guru liksom. Men han var också, han var ju så här väldigt mån om oss. Och han liksom förtrollade oss på ett sätt så här. Han var väldigt beskyddande av vår familj. Alltid så här gav karameller till barnen och var så här, ja men var försiktig med det. Han var liksom, han ville liksom hålla, han ville inte att någon skulle komma och hassla med oss. För där är det ju mycket, det är djungeln liksom. Och han var ju själv local, så han visste ju hur allt det där fungerar. Men så vi skapade en väldigt tät relation.
Han spenderade här... ett år uppe i vårt hus i bergen och Maurice skjutsade ner honom varje kväll i princip när han hade ätit middag med oss. Men då hade jag jättekonstiga syner om honom för han hade ingen bil. Så Maurice satte sig i våran bil och körde iväg honom. Och då var jag ensam hemma uppe i bergen liksom, i ett stort hus med gästhus och allting. Och bara sitter där själv. Och jag kände varje gång, jag kunde se hans blick när han sa hej då till mig, den var inte okej. Varje gång. Men jag bara, nej, Maurice är trygg, så att jag får bara fortsätta vara trygg. Det var obehagligt. Okay. Och jag var ensam hemma.
Jag upplevde ju inte det, för jag bara ville lära mig det här.
Mm.
För det här var liksom... Och samtidigt så i Sverige så hade min morbror blivit sjuk. Och jag älskade min morbror. Och han fick någon nervsjukdom som gjorde att hela hans kropp började liksom sakta men säkert stängas av. Och det var en stund som jag pratade med honom. Jag bara, jag har en morbror. Han bara, ja, men jag vet. Han bara, ta hit honom. Och du vet, jag var så här, vadå, kan du? Han bara, ja, det kommer ta tid och det kommer säkert krävas mer än bara jag. Han bara, jag kan liksom, du kan få göra det här med mig. Så jag var ju så här, jag ville bara lära mig det här. Och jag gick med honom under lång tid. Och vi pratade om, ja men alltså så sjuka grejer som han berättade om hans erfarenheter liksom i det här. Men han pratade hela tiden som om det här var Gud.
Okay.
Och han var väldigt så här, men det är Gud. Han bara, vadå är nu?
Ja, det var den första liksom, var kontakten den första. Vi hade med att någon pratar om Gud. Mm. Fast han tog ju inte upp skrifter. Alltså det fanns ju ingenting. Han nämnde inte ens Jesus.
Nej. Men blev det här att ni liksom... Wow, det är det här som är grejen.
Ja.
Grejen är, jag gick med honom och jag såg, jag fick själv bevittna alla människor han hjälpte.
Mm. Alltså ja, från, krokiga, alltså gamla tanter liksom, som åkte ner dit på någon slags spa-yoga-resa som bara kom helt upprättade och gick liksom rakt i ryggen.
Det var ju den där hippies mamma som kom och tog sin äldre. Men det var liksom en gammal tant. Alltså hon hade ju typ puckelrygg. Och en månad så bara behandlade, fick upp henne. Och tills hon var liksom rak i ryggen.
Okay. Men fick ni frid av det här då?
Alltså, nej. Man kan säga att parallellt så börjar ju liksom övernaturliga saker ske också. I huset.
Som vadå? Alltså.
Som att vår...
Vi hade någon som lekte med våra söners leksaker en natt.
Det började röra sig.
Ja. Vi hade en Billy, våra söner såg en svart fågel som satt på baksidan. Vi hade poolen liksom framför huset. Och baksidan kunde man gå där vi parkerade bilen.
Nej, det var inte en svart fågel. Han kom till mig, jag satt vid poolen. Och då kom min äldste. Då var han kanske var 3-4. Och han kom till mig och bara, jag såg en svart get.
Han sover.
Jag bara, en svart get. Han bara, ja, han reser sig på bakbenen.
Finns inte jätter i Costa Rica, man har inte jätter.
Och du vet, mina hårstrån, du vet, höll på att hoppa av hela min kropp. Och jag bara springer runt hörnet, alltså runt huset i parkeringen där vi hade. Och då fanns ett dött träd på det döda trädet satt det tre stycken gamar, svarta gamar. Och när de ser mig, då börjar de, alltså det är som en film, börjar skratta. Alltså så här, alltså som en Disney-film liksom.
Men i det här, nu kommer jag på en annan sak. Det händer ju massa saker. Vi har ju en astralresa tillsammans, eller vill göra det med några kompisar. Då har vi bjudit upp våra bästa kompisar som inte är frälsta, har ingen relation. De kommer från USA. Vi bjuder upp dem och de får sova i vårt guesthouse. Och där ska vi köra någon slags djupmeditation för bara slappna av liksom. Så vi tänder lite ljus, vi sätter oss på golvet. Den är ju jätte...
Den är ju jobbig.
Ja, den är jobbig.
Och jag känner inte att jag orkar berätta den här.
Nej, okej.
Men man kan se att det var
en... Det släcktes ljus och det var så här, okay, men det började hända liksom mystiska det
var,
saker.
Den var riktigt jobbig.
Ja.
Men en annan som jag kan... Den kan vi berätta. Ja. Det är den när jag...
Det finns
så mycket. Alltså, det finns så många. Vi